Jag läser ifrån Lukas evangeliets 12:e kapitel. Jesus sa: "Fäst upp era kläder och håll lamporna brinnande. Var som tjänare som väntar på att deras herre ska komma hem från ett bröllop, så att de genast kan öppna när han kommer och bultar på porten. Saliga de tjänarna, eftersom deras herre finner dem vakna när han kommer. Sannoliken, han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bord och själv gå och passa upp dem. Om han så kommer vid midnatt eller ännu senare, saliga är de tjänarna, när han finner dem beredda. Ni förstår väl att om husägaren visste när tjuven kom, skulle han hindra honom från att bryta sig in i huset. Var beredda också ni, ty när ni minst väntade, då kommer människosonen." Vaksamhet och väntan är temat idag. Och som jag sa innan, när vi väntar på något så brukar vi ju vara lite extra vaksamma på det. Vi brukar vara uppmärksamma på små tecken på det som ska hända, så att vi inte missar det. När jag tänkte på detta så tänkte jag på när man tittar på en fotbollsmatch på tv. Det kanske inte alla gör, men så här brukar det ändå, så här såg jag det framför mig i alla fall. Man sitter där i soffan och en del tittar mer intensivt än andra. Man sitter kanske och småpratar lite, sträcker sig efter chipsskålen. Det passas fram och tillbaka och i mitten på planen och så där och så vidare, fram och tillbaka. Men så plötsligt så är de på väg in mot straffområdet och det är alltid någon som gör lite så här, lite ljud. Ni vet, ni har suttit bredvid dem. Och man märker, nu händer det någonting, nu ska vi vara vaksamma. Och man börjar titta mer intensivt på tvn och man hamnar lite längre ut på soffkanten och lite längre ut. Och sen så är det alltid någon som ställer sig upp och står så här och nästan går fram och ställer sig framför tvn. Vaksamheten, det finns en igenkänningsfaktor där nere. Vaksamheten blir större och starkare hela tiden. Och sen så händer det. Det som vi väntat på, det blir mål. Kanske du inte tittar på fotboll på tv. Du kanske har en annan liknelse. Men jag tror du förstår bilden ändå av vaksamheten. Vi är vaksamma och spanar efter det vi väntar på. Efter det vi längtar efter. Barnet som väntar på julen går och letar och väntar efter fler och nya tecken. Räknar ner och så vidare. Men det är lustigt ändå hur ofta vi ändå missar det vi väntar på ibland. Kanske det är för att vi ibland inte riktigt vet eller är något osäkra på vad det är vi faktiskt väntar på och längtar efter. Om man nu ska fördjupa det lite mer än sådana konkreta saker som eventuellt julen då eller en fotbollsmatch. Kanske vet vi inte alltid vad det är vi egentligen längtar efter eller väntar på. Så att vi inte riktigt vet vad vi ska vara vaksamma på och leta efter. Ibland missar vi hela grejen. Dagens text från Lukas evangeliet är en del i det ganska långa avsnitt i Lukas evangeliet där Jesus är på väg till Jerusalem för att fira påsk. Där han sedan också blev fängslad, korsfäst och får uppstå på tredje dagen. Och texterna i det här långa avsnittet varvar stora delar med Jesu undervisning och med små notiser om var de befinner sig, vilka som var där och lyssnade och andra små omständigheter som gör att undervisningen pekar framåt, som visar att Jesus är fortfarande på väg mot det som ligger förväntat i luften. Att han kommer till Jerusalem där något stort ska ske. En dag på vägen där så stannade de upp. Tusentals hade samlats. Ja, det står till och med att de var så många så att de riskerade att trampa ihjäl varandra. Så många var de. Och där börjar Jesus undervisa. Och han får en fråga som får honom att börja tala om jordiska och himmelska ägodelar. Han påminner oss om att allt vi äger kommer att bli värdelöst på ett ögonblick. Och uppmanar oss att släppa alla tankar på pengar. Ja, inte ens om vi riskerar att bli utan mat och kläder så skulle det vara ett bekymmer, menar han. De här verserna som finns innan dagens textavsnitt som belyser de här sakerna tillhör några av Lukas evangeliets teologiskt tätaste verser. Sök istället hans rike så ska ni få det andra också, säger han. Och meningen där precis innan vår text idag ger oss något mer tröst. Var inte rädd, du lilla jord. Er fader har beslutat att ge er riket. Sälj allt ni äger och ge åt de fattiga. Skaffa er en penningpung som inte slits ut. En outtömlig skatt i himlen dit ingen tjuv kan nå, där ingen mal förstör. Och så till sist då, det allra sista där. Förklaringen till varför detta är ett så bra och viktigt budskap. Ty där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara. Det är bakgrunden till texten som jag läste innan. Som uppmanar oss att ständigt vara beredda på hans återkomst. Fäst upp era kläder. En mening som också kan översättas med och förstås typ, ha på dig skärpet. Typ, se till att hålla byxorna uppe så att du inte snubblar när du behöver springa iväg. Ja, byxor hade de inte, det var mer någon slags långa särkar eller tyg på olika sätt. Men ett skärp för att hålla upp det så man inte snubblar. Håll lamporna brinnande är nästa uppmaning. Vi ska vara som tjänare som är beredda, för när vi minst anar det så kan människosonen komma. Och hela detta avsnitt och det innan om skatter handlar just om det. Om Jesu återkomst. Om att Jesus ska komma tillbaka till oss som han har lovat. Vi är i den tiden på kyrkoåret då många predikanter brukar vara lediga. Och ladda upp inför advent och jul och hela december. Domsöndag och söndag före domsöndag. Söndagar som en del undviker. Det är svåra texter. Det är svårt att förhålla sig till Jesu återkomst idag och prata om det. Och jag förstår varför. Någonstans i allt detta långa väntande som nu har pågått i snart 2000 år om Jesu återkomst, så är det ju lätt att misströsta lite. Det händer ju aldrig. Hur länge ska jag hålla mina lampor brinnande? Oljan håller på att ta slut, så att säga, för mig. Till och med Paulus började ändra sitt synsätt. Han som till en början trodde att Jesus skulle komma, om inte inom en vecka, så i alla fall kanske inom en månad, eller åtminstone innan årets slut. I hans senare brev ser vi att han börjar prata om sin egen död och om vad som ska hända med kyrkan efter hans död. Någonstans på vägen har det blivit svårt för oss predikanter och kanske även för åhörare eller bibelläsare att förhålla sig till de här texterna. Den långa tiden gör det svårt att hålla modet och förväntan och vaksamheten uppe. På att vi ska få se honom komma på himmelens skyar. Det är därför många predikanter tar ledigt på domsöndagen och söndag före domsöndag. Men tänk om vi missar hela poängen. Eller åtminstone, tänk om vi missar halva poängen. Jag tror att detta är bland de viktigaste texterna vi har att förhålla oss till i evangelierna. Jesus ägnar ju nämligen en ganska stor del av sin undervisning till att prata om de här sakerna. Det är väldigt centrala begrepp i alla evangelierna. Det som vi brukar kalla eskatologi, läran om den yttersta tiden. Men vad händer om vi då ser på det från ett annat perspektiv? Ändrar vår läsning, om än tillfälligt i alla fall, från ett linjärt tänkande till ett mer cykliskt, cirkulärt tänkande? Jag ska förklara. För judarna så var årets gång viktigt. Det beskrivs ofta som ett årsjul på något sätt. Det var ett sätt att förhålla sig till tiden. Vissa perioder var det tid för fikonskörd. En annan tid var det tid för oliver. Sen sår vi och sedan kommer linskörden och sen är det dags att rensa vinrankorna. Årstidens växlingar, högtider som kommer och går och kommer igen. Och så är det cykler om 1 år, och det är om 7 år, det är om 50 år där friåret kommer in och så vidare. Det går runt. Och så ser ju livets gång ut. Det dör, det uppstår, det blir höst, det blir vår. Och jorden snurrar, solsystemet snurrar, galaxerna snurrar, allting snurrar. Vi har kanske ännu tydligare perspektiv på våra årstider här än vad de hade nere i Palestinaområdet vid den tiden. Vi ser ännu tydligare hur allting dör för att sedan väckas till liv igen. För att åter dö och åter väckas till liv igen. Och när det kommer till de här texterna om Jesu återkomst så tror jag att vi kan ha en glädje och en stor nytta av att åtminstone då och då läsa de texterna bortom ett linjärt tänkande om att tiden en dag ska ta slut. Och att hans återkomst ska komma här borta. Och att se det på ett mer cykliskt sätt också. Att Jesus faktiskt kommer åter till oss dagligen, årligen, ja hela tiden faktiskt. Men att vi missar det för vi är inte vaksamma. Kan man tro på under egentligen, får jag ofta frågor om. När jag är ute på skolor eller när jag möter folk som inte har en tro. Och ibland får jag frågan också från människor som har en tro. Kan man tro på under? Jag tror att under sker hela tiden. Jag tror att vi missar de flesta. Jag tror att vi missar det mesta Gud gör i våra liv. För att vi är så upptagna med annat. Men ibland kan vi uppleva att Gud griper in. Oftast kan vi bortförklara det med någon logisk sak eller någon logisk förklaring. Och vi gör det ganska ofta. Som att vi nästan inte vill tro att det är sant. Det är så dumt. Varför gör vi så? Som att Migrationsverket kan ändra sig. Det är för mig ett sant under, verkligen. Men den här kvinnan, hon kanske faktiskt blev övertygad av våra ord. Det kanske inte var något under alls. Hon blev övertygad av våra ord. Ja, men det är ju det vi har bett om, eller hur? Det är ju det vi har bett om. Vi har bett om att de ska bli kloka och ändra sig, och det har skett. Men det kan ju ha skett ändå, säger någon. Ja, men jag är inte ute efter att bevisa att Gud finns. Det är inte därför jag är här. Jag står inte i predikstolen för att bevisa för dig att Gud finns. Jag är inte pastor för att bevisa för den icke-troende människan att Gud faktiskt finns. Jag har inte bett om ett under för att jag ska hålla min tro levande några månader till i väntan på nästa gudsbevis. Jag har inte bett om ett under för att min tro ska hållas levande så att jag kan ha en tanke på att jo, men Gud kanske ändå finns. Jag har bett om ett under för att jag behöver ett under. Vi har bett att Gud ska gripa in, ge insikt till en myndighet och en domstol för att vi behöver det. Inte för att vi ska förvissa om att Gud finns, utan för att vi känner en kärlek och en nöd för de människor som annars riskerar sina liv. Jag har pratat många gånger om att tro snarare är en relationell fråga än en existentiell fråga. Alltså att relationen till Gud är viktigare än frågan om Gud finns eller ej. För där förvirrar vi oss snabbt in i en massa definitioner om vad Gud i så fall är och inte är, för att vara eller inte vara, för att finnas eller inte finnas. Det här är särskilt spännande att prata med ungdomar om. De är oftast snabba på att säga att ja, men Gud finns inte. Och så ber de förklara vad det är för Gud de inte tror på. Och så kan jag säga att nej, men är det så du beskriver Gud, då tror inte jag heller att Gud finns. Frågan är för stor och omfattande för att överhuvudtaget nästan kunna närma sig om Gud finns eller inte. Istället så får vi söka relationen med den Gud, den högre kraft och makt som vi tror på. Och vi gör det tillsammans i den här församlingen utifrån ett givet sammanhang. Men det är där jag tror att vi kan möta Gud och få en tro som bär längre än från under till under, från upplevelse till upplevelse. Där kan tron bottna och fördjupas. Och jag tänker att det är lite på samma sätt med de här texterna om Jesu återkomst. Att vi ibland kan ha ett mindre fokus på när Jesus kommer, till att mer fokusera på att Jesus kommer åter till oss. För egentligen så blir det ju inte så stor skillnad. Vi behöver fortfarande vara vaksamma. Vi behöver fortfarande fästa upp våra kläder och hålla våra lampor brinnande. För annars riskerar vi att missa när Gud faktiskt griper in och vill göra något med våra liv. Annars riskerar vi att inte se de under och mirakler som sker runt omkring oss. Vilket faktiskt är hela tiden. Gud vill skapa förvandling i våra liv. Det behöver liksom inte innebära någon motsättning, de här två perspektiven. Vi kan lika väl som vi ibland behöver tänka på frågorna om Gud finns eller ej, så kan vi fortfarande ha en tro att Jesus faktiskt kommer när tidens slut närmar sig. Men Jesus är väldigt tydlig ofta på att vi kan fokusera på livet här och nu. Att vara vaksamma här och nu på det som sker. Det är därför han pratar om att inte samla skatter och inte ha sådant för ögonen som blockerar oss från att ha ett fokus på Guds rike. För där vår skatt är, där kommer också vårt hjärta att vara. Samla din skatt i Guds rike så att du blir rik på förlåtelse. Samla din skatt i Guds rike så du blir rik på barmhärtighet. Samla din skatt i Guds rike så att du blir rik på Guds kärlek som är evig. Det som vi faktiskt alla längtar efter innerst inne. Kärlek i våra liv. Gud gör ständigt under. Jesus kommer åter i våra liv dagligen. Om vi bara öppnar våra ögon, om vi håller våra lampor brinnande och om vi faktiskt väljer att tolka och förstå livet i det ljuset. Då tror jag att livet kan bli än mer förunderligt, än mer vackert att leva. Det tror jag. Håll dig vaken och alert för vad Gud vill med ditt liv. Och för de under som ständigt sker runt omkring dig. Gör ett val idag. När du går fram, tänder ditt ljus eller du sitter i bänken och ber din bön. Gör ett val idag om att leva i ljuset från Gud och att se livets små och stora mirakler som Guds verk. Låt det få bli en levande relation med Gud. Vi ska få lyssna till en sång som heter Du är mitt ljus. Och jag tänker att det är en sång vi får bära med oss här. Du är mitt ljus. Lamporna som vi håller brinnande. Tänk om vi kan låta vår tro på Kristus vara det ljuset som gör oss vaksamma.